Välkommen till Under ytan med Hed. Podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner. Så att din inre värld blir rikare.
I dagens avsnitt talar jag med Per Lundberg angående arketyper. Det vill säga den här kollektiv intelligens som vi människor har som alla kan känna igen sig i. Hur det påverkar vårt psyke och inre arbete. Som sagt, välkomna till Under ytan med Hed. Du, här är Per Hed. Jag som driver podden och jag hjälper människor att gå sin egen väg och älska vägen de valt. Och idag har jag med mig en gäst, Per Lundberg. Så vi har Per och Per idag som talar. Och Per är också NLP-are, neurosemantiker som jag. Vi har faktiskt också gått och samma tränare. Per är också shamanutövare och hedningapräst, även kallad gode.
Just det.
Så varmt välkommen, Per.
Tackar, tackar.
Så ja. Vill du berätta lite om dig själv?
Ja, vad ska jag säga? Jag har alltid varit andlig, spirituell och intresserad av beteende och psykologi och så vidare. Troligtvis en undertext av att förstå mig själv och förstå människor och förstå livet på det sättet. Så då. Uppvuxen i en väldigt andlig och frireligiös familj och som jag lämnade. Så i sena tonåren, tidiga 20 åren ungefär.
Okay.
Hitta min egen väg. Så jag har läst psykologi och även då, som du sa, neurosemantik och NLP, neurolingvistik.
Ja, neurolingvistisk programmering.
Ja, en del använder psykologi istället för programmering. Så. Ja, vilket jag tycker är lite bättre. Men det går ju att använda båda och, tror jag.
Ja.
Har väl inte hållit på med så mycket direkt tydligt så där med NLP och neurosemantiken de senaste åren. Så. Utan det är väl mera av hedendomen eller animismen och utövandet av den nordiska formen av shamanism som heter Seid.
Okej, okay. Berätta mer om det, för det är både jag och troligtvis lyssnarna också nyfiken på.
Det går ju att väva ihop viss mån Seid och arketyper. Där vi är idag som människor så vill man hitta någonting gammalt kanske och hitta de gamla magiska utövandet och så vidare. Och då kan man hitta en hel del spår i källor och texter och så vidare, böcker och så vidare. Men det är tyvärr inte alltid så att de källorna är så tydliga. Många av de källorna står det bara att de gjorde någonting. De utövade sig liksom så. Där vid lag så de som har hållit på längre har liksom tittat på andra kulturer och hur utövar de, vad gör de där. Och sen så tar man principen av det och sen extrapolerar och lägger in det då. Men det finns också olika former av seid, ritualformer, utövande former, så som utesitta.
Är det man gör det här nordiska traditionerna?
Ja.
Okej.
Okay. Fast det finns då likheter. Och det är precis som i arketyper så finns det olika former, olika synsätt. Och det tar sig, det varierar med arketyper och det varierar med det också. Så att utesitta är liksom lite grann som en vision quest. Och de gamla källorna från Norden säger då att man sitter från skymning till gryning. Men man är ju fri att göra själv. Man kan göra en mini. Och det är egentligen bara en form. Mm. Det finns många fler andra utövare. Okay.
Och det här är du så kallad präst inom, som man säger, vardaglig prat, men även gode.
Ja, så att det är inte bara seid, utan det där säger vi, på svenska pratar vi om sed och seid. Så fornsed, Så att jag har funktion av gode i ett trosamfund som heter Samfundet Fornsked Sverige.
Okej. Okay. Mm. Vad innebär det att vara en gode?
Ja, det innebär att jag håller olika ritualer under året.
Mm.
Som följer årets cykel och variation i ljus och mörker och växt. Tillsammans med död och födelse.
Mm.
Firande. Så jul, midsommar. Många, om man är uppvuxen i Sverige så är man kanske hemmablind då.
Mm.
Och tänker inte på att vi har ordet jul, vilket är ett förkristet ord.
Ja, det är förkristet?
Ja.
Okej.
Okay. Och troligtvis så etymologiskt så betyder det bara jul med HJ då.
Mm.
Alltså årshjulet, man firar årets jul.
Ja.
Det är väl den ganska troliga förklaringen. Men pratar du om jul på engelska så heter det ju Kristusmässa.
Ja, just det. Ja. Christmas.
Ja. Och pratar med någon annan från utomlands så sa, nej, som inte är europé liksom så. Mm. Så jag pratar med någon exempelvis från Japan så här, firar du jul? Nej, jag är inte kristen då. Blev svaret.
Mm.
Så alltså, men då som svensk då, och som hedning så funderar jag på det. Men vad då? Ja, okej. Okay. Ja, men det var ju ett intressant sätt att se på julen. Ja. Det har med Kristus bara att göra. Medan jag upplever inte alls att det är. Utan mera precis som historiskt det har varit. Alltså att katolska kyrkan och kristendomen har många gånger tagit ett utövande som är mycket äldre.
Mm.
Och sen så har de målat om den.
Ah, ja.
Då har de målat om det, gett det nya namn och lite annan innebörd ibland. Men många gånger så är det, kärnan är gammal och hednisk då.
Ja, visst är det.
Så. Och vet man någonting om katolska kyrkans uppkomst och så vidare på 300-talet så, och hur det utvecklas så är det ganska tydligt och enkelt. Så då.
Mm, okay.
Men det är inte allmän kunskap.
För midsommar, det visste jag ju om inte var kristet.
Ja.
Det här med jul, det visste jag inte var något förkristet från början.
Nej.
Okej. Okay. Och bara för att förtydliga, för det du gör är ju det som man i folkmun brukar säga asatro.
Ja.
Men det vet jag, du berättade för mig en gång, att det var det 1700-talet man började sätta det?
1700-1800-talet, ja. någon gång som man ser att det finns, att man har skapat, använt det ordet så då, va?
Mm.
Och min organisation startade som Asatrosamfundet.
Mm.
Men 2010 så bytte vi namn. Man ser att det här klingar inte riktigt stämmer, upplever inte att det passar.
Mm.
Asa, med ordet asa tror jag så då. Upplever att det blir en lite mindre ram. Mm. Medan en fornsked är en större ram.
Mm.
Det som händer är att när vi pratar, om jag pratar med gemene man. Så vet de inte vad fornsked är. Men däremot, precis som du gjorde alldeles nyss, säger man asatro. Så, aha, okej. Okay, ja, men då tog orden om det här, va? Ja, just det.
Ja, just det.
Så.
Och där kommer vi ändå in på arketyper. Låt oss bara definiera, vad är en arketyp för lyssnarna här?
Gammal ursprunglig form.
Mm.
Utav någonting, utav en roll, funktion i det mänskliga psyket.
Mm. Form, roll, funktion i det mänskliga psyket.
Så ark, ursprunglig, typ, form eller mönster från grekiskan. Då.
Ja, just det.
Och mycket av det här startades av beskrivning utav Carl Jung.
Mm. Just det. För det är den jag är mer bekant med, Carl Jung. Det har vi allt från, det är krigaren och det är magiken och vi har lilla barnet och älskaren
och så. Ja, jag tror det utgår ifrån en bok som jag har, som står där borta i bokhyllan där.
Mm.
Som handlar om den manliga energikroppen och manliga och så då. Att manlig psykologi och utveckling av det då. Men När du frågar mig, Per, om kring det här och vill vara med, så jag bara, ja. Och i mitt medvetande och min tanke så triggar det igång många olika perspektiv och tankar och så vidare. Så vet jag ju om då såklart att Jung pratar om det här. Mm. Men jag hade inte liksom satt mig in vad han.
Nej.
Så att jag hittade en lista på de grundläggande som han ofta haft och det finns säkert flera. Och det som jag tycker är intressant med de här är att namnen och funktionerna är så allmängiltiga. För om du pratar om de nordiska gudarna som arketyper också.
Ja, för det är inte det perspektivet jag vill ha med här också. Ja.
Tänka sig, det förstod jag nästan. Ja. Så att, som jag tittar på, jag skrev ut en lista på de här från någon hemsida från Jungs då. Hjälten exempelvis då. Ja, men då kallas den bara för hjälten. Ja. Medan jag kan ju se då att i filmvärlden eller i den nordiska gudamyterna så är hjälten, gudahjälten kanske Tyr.
Ja.
Eller Tor.
Mm.
Eller ull. Just ull har vi inte så. Det finns inte så mycket texter eller verser eller kväden om ull just då, men mer om Tor.
Och ull känner jag inte till.
Nej.
Man har hört.
Det finns bara några små hänvisningar. Och bland helingar idag så är ull och skade mycket vinterns makt.
Okay.
Men han ull är en jägare. Och bra på att åka skidor och bågskytte och sådär.
Så vi ska utforska de här arketyperna. Vi kan både prata om Jung och de här nordiska gudaarketyperna. Men det är nyfiken på, hur blir det relevant för lyssnarna egentligen? Varför egentligen kunna arketyper? Eller varför... För det är så här. Jag ska rama in det så här. Vi drar så mycket till filmer och historier, böcker. Då har vi allt från Sagan om ringen, vi har Vikings, som inte talar direkt kopplat till nordiska. Och det är något som tilltalar oss i det, tänker jag. Vi kan känna igen oss i de olika karaktärerna. Men vad tror du är värdet för lyssnarna här när vi pratar om de arketyperna eller nordiska?
Det är ju igenkänningsfaktor. Att kunna känna igen sig själv, få spegla sig själv, det vill säga projicera sig själv. Och då är både det som är likt och det som är olikt utav intresse. Även om det som är olikt kanske inte alltid tas emot så lätt då. Men det är förutom lagret underhållning. Ja, det här var ju kul. Ja, men nu har jag spenderat de här 2 timmarna liksom och tyckt att det var roligt och njutningsfullt. Eller jag har tappat bort tid och rum och bara gått in i den här berättelsen. Den som är utökad analysen och funderingen och reflektionen kan ju också då se det att ja, men de här arketyperna kan jag använda mig utav mera i mitt liv. Så att säga, om hjälten då är... Och då är det inte någon form av genus på den hjälten, utan hjältinnan eller hjältens spänning. Och hur ser jag på den då? Och då i filmer och serier, även böcker, så kan jag ju hitta olika hjältar då. Den grekiska myten har ju det också, med Achilles och alla vad de heter. Och de är också halvgudarna som är hjältar.
Just det.
Och då kanske jag behöver uppleva mig själv att jag är lite mer hjältmodig eller jag driver på mer. Jag känner att i det här läget, den här relationen eller den här situationen är jag kanske inte lika stark som jag borde vara. Sen i hypnos, förändrat medvetandetillstånd då. Det kan vara inre resor, ibland kallat för trumresor.
Det har jag gjort med dig. Har du 3 gånger tror jag varit med på dina trumresor.
Så där ja.
Det var några år sedan sist.
Ja, det var det. Ja. Jag använder gärna det gamla ordet hugflykt.
Okay.
Att resa eller flyga med medvetandet. hugen.
Mm.
Vi använder ordet, kommer du ihåg? Eller vad har du ihåg? När man undrar vad
det är.
Så att, vi har det ordet kvar på svenskan fortfarande. Och i den sån resa så kan du också besöka och möta de här olika arketyperna på det. Då. Sen så i mer terapeutiskt samtal så kan en del också använda sig av det här. Då.
Mm.
Och du kan använda det i kombination med gestaltterapi. Så som att om vi får älska den.
Ja,
jag har problem med min relation och så vidare. Ja, men då kanske jag kan ha en gestaltterapi-session med älskaren.
Ja.
Med någon som stödjer och hjälper dig i det samtalet. Då.
Och för att lyssna, gestaltterapi syftar man pratar om olika delpersonligheter i sig själv. Eller delar av sig själv. Det är en enkel förklaring bara.
Ja, det var lite väl enkelt.
Absolut.
För jag tycker det blir delpersonligheter, men det här för det är också liknande mellan arketyparbete med gestaltterapi. Så som att de här, om vi då fortsätter med älskaren exempelvis.
Mm.
Att det är inte bara jag ser mig själv i det, men jag kan också skapa en inre föreställning utav den här älskaren som är unik för mig. Medan den kommer kanske vara liknande i vissa drag om du gör samma sak.
Mm.
I NLP så finns det, eller i NLP eller neurosemantik så vet jag att det finns en övning som vi gjorde med det.
Ja, när man integrerar två delar, den tänker på.
Nej, utan första steget är att skapa en sån tydligare inre föreställningsvärld.
Mm.
Och då så ställer man olika frågor med det. Alltså, hur ser den här gestalten ut?
Ja,
den föreställningen av det. Så tänk dig en människa som du ser inom för din inre blick eller i din fantasi, om man så vill. Vad har den för hudfärg? Och sen så använder man de olika sinnena för att ta fram den. Då.
Ja,
hur luktar den?
Ja.
Hur känns huden och vad har den på sig, etc. etc. Då skapar du en sån gestalt.
Mm.
Sen i gestaltterapi så har du sen kanske ett samtal med den.
Mm.
Och sen så kan du jobba vidare med att byta plats med den också. Och så vidare.
Just det.
Så att gestalt, du tar själv plats och sätter dig på den stolen där älskaren sitter.
Ja.
Och vad har älskaren att säga om dig och Per då, exempelvis då?
Mm.
Det gäller mig Per. Det spelar inte så stor roll. Ja. Per.
Per eller Per?
Ja. Exempelvis då. Så.
Just det. Och NLP för att nämna, det kom ju bland annat från en person som heter Fritz Perls. Som var gestaltterapeut.
Ja.
Så att det var och väldigt stor. Det kan man läsa om psykologiböckerna. Så att det klingar an med det. Så, men jag är nyfiken då. Om vi pratar om gudarketyperna. Och hålla oss dem lite här. Om vi tar de klassiska nordiska gudar som jag kommer på nu. Det är ju Oden, det är Thor, Tyr, Frej, Freja.
Ja.
Loki såklart. Fast en halvgud, halvjätte.
Jag har några gudastöttor, alltså statyer på gudar. Jag har två stycken på bordet framför oss här.
Aha.
Ja, vilka tror du det är?
Oj.
Du blir lite testad på vilka kunskap här lite grann. Sådär.
Jag pratar med dig för att du har kunskap om det här, men absolut. Det här måste vara Oden, den där ser ju väldigt vis ut, gammal man där. Ja. Och den andra har ju ser ut att brösta, så jag misstänker att det är alltså antingen Freja kanske, fast det är den enda kvinnliga.
För det är den enda kvinnliga som du kan.
Som jag kan, förutom Hel, men det är ju dödsguden.
Ja, och hennes attribut är inte dryckeshornet och en klump. Och den klumpen ska symboliseras en bröd.
Okej. Okay. Mm. Ja, då är det ju inte Hel i alla fall.
Nej.
Så det enda gissningen jag har är Freja.
Ja, och det är en annan gudinna som också börjar på F. Ja, nu sitter du och funderar här. Bara för det. Ja, vilken kom? Frigg.
Ja, Frigg. Jo, det är
Frigg eller Frigga.
Ja. Frigg. Ja.
Så att hon är modersgudinna då. Så att de här två kan också då ses som både älskaren, både härskaren, kanske Oden som skapare också.
Mm.
Oden som utforskaren.
Mm.
Frigg som älskaren.
Mm. Men kan man säga egentligen...
Och, nu tittar jag på den här listan utav, från Jung då.
Mm.
Vismannen skulle också orden passa in på då.
Just det.
Vårdgivaren definitivt Frigg.
Ja.
Bara för att så... Några. Men Frigg är också det stora morshjärtat och lyssnaren och så.
Kan man egentligen säga att vi alla människor har de här kvaliteterna inom oss?
Så att det är det som Jung liksom utforskade och tittade på och beskrev i alla sina böcker som är väldigt spännande. Exakt. Jag har inte så jättemånga av dem, jag har bara två stycken. Så.
Ja.
Men och det är därför de här namnen är på sätt och vis avpersonifierade, men de funkar också. Mm. Och då kan vi ibland göra så att hjälten blir kanske Ragnar Lodbrok då.
Mm. Just det. Och det är alltså huvudpersonen i The Viking som man inte har sett den serien.
Ja. Ja. Och då väcker ju det någonting annat. Jag och min kära, vi tittar på en tv-serie där huvudpersonen är en hjälte. Och jag tycker att när jag ser den så är den här tysta, sårade mannen som är hjälten. Som är väldigt kapabel men också är socialt sett en buffel.
Mm.
Men han är beundrad också därför att han är så duktig.
Mm.
Samtidigt som han har kvinnor och människor omkring sig som är omsorg därför att han och hans exfru förlorade en son för att en son blev mördad.
Mm.
Så att han har det sårade hjärtat också som väcker någonting. Jag vet inte, jag läste Lucky Luke när jag växte upp.
Jag också.
En seriebok.
Mm.
Ja, för han är också den här The Lonesome Warrior, eller den ensamma hjälten. Liksom. Det är också en sån arketyp. Så kraften av de här otydliga namnen från Jung gör att vi kan projicera och lägga in andra namn då.
Mm.
Som Lucky Luke eller gycklaren eller rebellen. Mm. Loke i det nordiska så.
Ja, just det. Ja, det är ju Trixen också.
Ja.
Ja. Det är intressant för att... Precis. Och hjälten tycker jag är intressant. För filmer och serier som oftast lockar ju när det blir The Hero's Journey.
Ja.
Vi har Harry Potter, Sagan om ringen, Lejonkungen. En av mina favorit Disney-filmer. Vi har, och många andra. Och där är ju mycket du pratar om det sårade. Det är oftast ett trauma. Lejonkungen, hans pappa blir dödad av Scar. Oftast hur hjälten tvivlar på sin väg innan han, oftast en han, kliver in i sitt syfte.
Mm.
Lejonkungen kommer träffa Timon och Pumba och det är Hakuna Matata och liksom glömmer allting, drar iväg från sitt syfte. Medan sen kommer Nala då, hans barndomsvän, och bland annat övertygar honom att faktiskt ta sin plats. Så jag tycker det är intressant med hjältens resa.
Mm. Jag associerar lite fritt så här till en annan hjältes resa som jag inte tror att du känner till och inte heller de flesta eller lyssnare.
Mm.
Och det är ett kväde eller en dikt eller en vers, samling vers i Poetiska Eddan som heter Hyndla jord.
Mm.
För där är det en hjältes resa där Freja tar med sig en man på en initieringsresa.
Okej. Okay.
Och den får vi ju då i diktform.
Mm.
Från,
berätta om den.
Det här var helt oplanerat så jag har inte riktigt där. Men den är också spännande. Jag känner inte att jag kan den tillräckligt mycket. Då skäms på mig.
Du menar att du är människa också?
Ja. En av arketyperna är ju vardagsmannen, vardagsmänniskan. Mm. Så. Men... där Freja tar med, och namnen försvinner nu, jag får nästan gå bort och hämta den i bokhyllan. Men den är spännande utifrån att initiering, mörker, han får visdom och så. Även en annan Sigdrifa Mal, Sigdrifas tal eller så, innehåller liknande funktioner. Så. De kan ju vara lite svåråtkomliga. Mm. Alltså man hajar inte vad är det som pågår alltid och så vidare på grund av språket.
En gammal nordiska.
Ja, så skulle du läsa den på fornordiska så förstår man ju snarare ingenting.
Men
bara översättningarna på dem. Men våra filmer tar ju upp mycket av dem. Och de här är nog inte filmatiserade. Det hade nog varit spännande. Om de var hyndlagjord eller... eller Skirners, men inte Skirners Mal, men om de här två hade blivit filmatiserade.
Men om vi ändå kommer in på, många har ju sett den filmserien Vikings. Och jag har ju sett den, och jag misstänker att du har sett den.
Ja, jag har sett den.
Okej, okay, så hur nu är det såklart, det är säkert massa dikterat så, men hur väl tycker du att den stämmer in på den fornordiska? Eller fornsed.
Svårt att säga, men det gör nog inte så mycket. Alltså, det är så pass mycket som man tycker, som man stör sig på, som platsnamnen och så vidare. Och så.
Uppsala.
Ja, och i första säsongen så åker de till Uppsala.
Ja,
och bara titta på miljön runt omkring. Och,
det är massa kullar och sånt.
Ja, Uppsala kullar och berg. Kullar och mycket skog och sånt där. Och så. Och Uppsala slätten är slät. så att det stör mig på det hela. Sen är det... Ja, men det är underhållning. Det som jag tycker är väl en av konsekvenserna är att internationellt sett så blir det istället någonting som andra medvetet eller omedvetet håller som någon form av sant, riktigt så då. Och det kan jag väl störa mig på en del. Och det sociala media och så vidare. Det finns faktiskt liksom asetroende eller hedningar i Mellanam och Sydamerika exempelvis. Och där blir det mer intressant och häftigare. Och det finns också den här undertonen av vikingaromantik och häftigt. Liksom. Cool faktor hög. Så, som jag kan väl bara gäspa åt liksom.
Okay.
det finns ett begrepp som används bros are true. Alltså bror liksom, bros are bro. Och så true på engelska så används ordet as are true, alltså TRU i slutet. Men därför att det är det på äldre språk. Så då säger man det. Så att, jag har kontakt med asatroende eller hedningar internationellt sett. Och då är språket engelska. Och då säger man asatro. Även det finns en större organisation i USA som är inkluderande, vill jag också påstå och säga. Det vill säga din hudfärg och vem du blir kåt på eller blir kär i spelar ingen roll.
Ja,
så att icke-rasistiskt utan inkluderande.
Ja. Ja, den är lätt att ta för givet. Bra att förtydliga den. För den är så här. Men om vi går in på, hur kom du in på det här med hedninga tro eller vad man kallar det?
Det var någon gång på 90-talet. Jag hade börjat göra knivar själv och köpa ett knivblad. Och sen så ska man sätta handtag och göra en knivslida till den då. Och även tälja och göra annat i trä. Och då vill jag kunna signera mitt namn. Och det som jag hade att kunna göra det med var en kniv. Och göra de rundade latinska tecknen på trä med kniv går inte så bra.
Nej.
Det är inte så lätt så då. Så då bara kom det på det. Ja, men kolla runorna då. De finns ju där. Så du är uppvuxen i Sverige, då känner man ju till runor. Att det, mm. det gamla skrivtecken liksom. Så då gick jag till en uppslagsbok och bara skrev av dem.
Okej. Okay.
Mm. Och se vilket ljudvärde var det.
Mm.
Och sen så började jag leta på andra ställen och så vidare. Och så. Så. Det ena följde det andra.
Mm.
Så. Köpte några böcker och gick till en bokhandel som heter Vattumannen som säljer esoterisk litteratur. Och hittade böcker om runor och nordisk shamanism och etc. etc. Så sen växte det där mer och mer. Liksom så.
Mm. Okay.
Det var början på den resan. Så. Och då var det någon bok som jag läste som författaren rekommenderade att ja, ska du gå vidare med runorna så behöver du liksom läsa på mera och utforska nordisk mytologi och gudarna och gudavärlden och så vidare.
Mm.
Så det var väl de olika punkter som satte mig på den här resan. Liksom.
Mm.
Och, så det är väl ja, 25-30 år sedan nu då.
Mm.
Så att jag är väl lite äldre i de här kretsarna då.
Okej. Okay.
Ja. Och jag tycker väl en väldigt spännande perspektiv och frågeställning är utifrån gudsuppfattning eller gudsuppfattningar.
Mm.
Eftersom det är polyteistiskt.
Ja, just
det. Det är inte en gud.
Ja.
Det är inte monoteistiskt utan det är många gudar.
Mm.
Och arketyper och gudar, hur hänger det ihop?
Ja, just det. Liksom,
vad är det olika? Är det samma? Eller liksom, hur? Och vad går gränsen?
Vad går gränsen mellan?
Arketyp och gudar.
Ja, just det. Har du något svar på det?
Ja, det har jag.
Ja, berätta.
Ja. Mm. Så att för när vi pratar om arketyper på det här sättet så är det någonting som vi beskriver som pågår i vårt medvetna eller undermedvetna.
Ja.
Och för de som lyssnar som inte vet förstår vad jag menar med undermedvetna, det är processer, minnen som vi har men som vi inte tänker på just nu.
Mm. Ja, bra definition.
Så att minnen, du minns saker som du inte tänker på just nu.
Mm.
Men om du får rätt frågor så kan du minnas dem.
Ja, det gör vi mycket i NLP.
Ja.
Ja.
Och även Jungs då, han har ju en psykologisk beskrivning av människans psyke exempelvis. Då, med olika cirklar, olika lager. Då.
Mm.
Och då ingår bland annat arketyper som en delar i det här, vad kan man kalla för jaget.
Mm.
Oerhört förenklat tror jag. Jag kan inte så jättemycket om det. Jag har bara kollat efter lite grann inför den här spännande samtalet. Men då ingår ju det. Och vi lever också i en kultur, en industrialiserad kultur, kanske en postindustrialiserad och en informationsteknologi så. Där vi också har mer eller mindre förstått och beskriver världen som utanför människans psyke som död.
Mm. Världen utanför människans psyke.
Alltså Descartes som sa jag lever, jag tänker och det som det är död materia runt omkring mig.
Ah, ja.
Mm. Medan Fornsed och många andra religioner, andra traditioner globalt sett är animistiskt.
Mm.
Vilket säger någonting helt annat.
Okej.
Okay. Om våran upplevelse av livet är en sfär.
Mm.
Så det som pågår utanför den sfären är levande.
Okej. Okay. Så då syftar man på alltså stenar, träd.
Eller? Ja visst, vatten. Sol, måne,
ja,
jord.
Ja.
Exempelvis då.
Okej. Okay.
Och i den här större sfären, då, större bubblor liksom, mm. så finns det animerade krafter eller makter.
Mm.
Ja. Nu vet jag att jag var liksom började långstans.
Nej, men vi pratar om gränsen med arketyp och gudar. Ja. Animerade makter, är det det vi pratar om gudar då?
Ja.
Okej.
Okay. Och då är det som gör skillnaden är agens.
Okej. Okay. Agens, självbestämmande.
Ja. Ja. Så att gränsen mellan en arketyp och en gudom
mm.
är agens.
Okej. Okay. Så berätta hur det hänger ihop.
De har en egen drivkraft och aktivitet som inte bara pågår i människans psyke.
Ah ja, så är det utommänskligt?
Ja.
Okej. Okay. Ja, makes sense.
Mm.
Mm. Just det. Jag tycker det är intressant för att men då parallellt till kristendom så pratar man ju det som Gud. Då har vi ju... Nu kanske du inte håller med mig, men om jag tänker hålla Oden och kristna guden, eller i samma sak med islamska och judiska, så är det väldigt likt. Allvetandes, väldigt vis och alla de här sakerna. Men i kristendom pratar man också att Gud finns inom oss. Det finns inom varje person. Så är det då en arketyp? Är det högre jaget? Är det en utomstående kraft? Är det både och?
Ja, jag skulle ju säga både och.
Mm.
Medans det beror på vad du har för perspektiv på livet och religion och på existensen.
Mm.
Och så. Det finns ju en väldigt kärnfull skillnad då mellan exempelvis den allmänt monoteistiska, abrahamitiska
mm.
synen på Gud eller gudamakt
mm.
jämfört med exempelvis fornsed.
Mm.
Och det är att Gud är allvetande, alltid funnits, alltid kommer att finnas.
Ja, just det.
Ja. Medans, i alla fall som jag ser det, de här, ja, det som vi kallar för asarvaner, exempelvis då, de kommer inte alltid att finnas.
Okej, okay. Det här var ett nytt perspektiv för mig.
Utifrån myten om Ragnarök,
ja, just det.
Som du säkert och många, ja. Många känner till.
Ja, just det.
Men det som man inte vet så mycket om det är att det står också i texter som inspireras där. Det är att många av de här krafterna eller makterna eller gudar som vi mm. kallar det kommer att dö i Ragnarök. Nej. Och det är beskrivning av ett kaotiskt slut och början på någonting nytt.
Ja, just det.
Det är ett cykliskt perspektiv.
Är det inte då Balder, om jag minns rätt, kommer tillbaka från dödsriket och ska vara den som regerar?
Balder
om jag, kan jag läste lite när jag var i tonåren.
Torsson, Magne.
Magne.
Mm. Ja, och Liv och överlevare, Liv och Livtrassi. Mm. Det är två människor som liksom kryper mm. fram och hittar Mjolnir, alltså Tors hammare, och hittar mm. runor och så vidare. Så, mm. Och det är en beskrivning av hur det fortsätter då.
Mm. Okej. Okay.
Och som uppvuxen kristen så där har det där fått, det har fått många vändor i mig av hur det är och så. Mm.
Men det förutsätter ju då, om de inte alltid kommer finnas, så förutsätter att det kommer bli förändring. Och inte bara förändring i, för om det är utom mänskliga krafter, om vi tar det gudperspektivet, mm. inte arketyper, så förutsätter ju att det kommer bli en förändring i världen och i människan. Men det förutsätter också att det kommer bli en förändring i människor om det är både arketyper och är utommänskligt.
Ja.
Mm. Det är intressant.
Det finns en författare som heter Neil Gaiman.
Ja.
Han har skrivit många bra böcker och serieböcker.
Mm.
En heter Amerikanska gudar.
Mm.
American Gods, som även har gjorts som tv-serie.
Mm.
Ja. Och där leker han också med gudar och arketyper. Han har det mycket mera av att gudamakter skapas utav människorna.
Mm. Ah, ja, ja.
Så att hela... Ja, för dig som vill titta på serien eller läsa boken så blir det spoiler alert här nu. Liksom.
Ah.
För hela serien och boken bygger på att det är en kamp mellan gamla gudar
ja.
Och nya gudar. Och att människans beteende skapar nya gudar.
Okej.
Okay. Så i det här temat i den här är Coming to America. Så att gudarna har en kamp mellan varandra och det sker i USA primärt.
Mm.
Och där har du nya gudar som elektronikpojken exempelvis då.
Ja, okej. Okay. Ja, jag har inte läst eller sett det här.
Ja, men jag rekommenderar både bok och serie. Boken innehåller fler nyanser som vanligt. Och där Oden är med och är huvudkaraktär. Men även egyptiska gudar och med och slaviska gudar och så vidare. Och han har en liksom han ska rekrytera andra gamla gudar för att slåss emot de nya gudarna.
Okay.
Samtidigt som det berättar en berättelse av hur de gamla gudarna har kommit till det nya landet som vi idag kallar för Nordamerika. Och de här berättelserna om det. Så att den är, utifrån mytologi och saga så är den jättespännande. Både serien och boken.
Okej.
Och där leker de också med arketyper. Och just det här med att gudar har egen vilja, agens. De vill någonting, de gör någonting, de agerar och så vidare. Då.
Just det.
Och att gudarna kommer till Nordamerika när någon troende kommer dit.
Mm. Det blir verkligen missionerande då.
Ja, fast inte missionerande utifrån det som vi oftast tänker på missionerande. Av att nu ska jag övertyga dig om att jag har rätt.
Nej.
Och du ska ta det till dig.
Nej, så.
Utan här handlar det bara om att människor som exempelvis, jag kommer inte ihåg vad den makten eller kraften eller gudomen heter, men det är en spindelkraften alltså, från Afrika. Och han kommer till Nordamerika därför att det var slavar som stals. Människor stals och tog som slavar det hemska till Nordamerika. Västindien och Nordamerika. Och då följde han med. Därför att det var troende som kommer dit. Så att om jag skulle vara hedning och komma till Nordamerika, Oden och jag ingen hedning har varit där innan så att säga, och jag blotar till Oden, det ger honom bekräftelse på att nu får han vara där också. Det är resonemanget. Sen om jag tycker att teologiskt sett så att det stämmer, det är en annan
Nej, men det är intressant oavsett. Men bara återknyta till det här, men pratar om ändå arketyper och gudar. Så vad har det betytt för dig med, om vi tar de nordiska gudarna, allt från Thor, Oden och Freja, vad har det betytt för dig personligen, rent psykologiskt, i ditt liv, att du har de här gudarna, slash arketyperna?
Det innebär att jag, dels har jag haft flera olika fulltrogna, alltså någon av de här många makterna som jag står närmare. Så att det säger liksom bara ett annat kapitel. Men det innebär att jag har haft den här arketypen gudamakten. Både och samtidigt. Så att jag kan gå in i ett meditativt tillstånd och be och prata med. Jag kanske har haft det jobbigt eller behöver råd eller någonting. Och då får jag den kommunikationen.
Okej. Och vad har det gjort att kommit till nya beslut i livet, så nya handlingar?
Du kan ha gjort det, ja. Du kan ha gjort att jag känner mig stöd, jag känner mig styrkt, stärkt. Det kanske gör att jag har pratat av mig, blivit av med, ja men det här gjorde jävligt ont. Den här händelsen och så vidare. Och då har jag använt exempelvis Frigg som lyssnare då.
Okej.
Och kanske någon gång så vet jag inte hur ska jag göra med det här och här. Den här situationen med det här. Hur ska jag göra? Ja, men då kanske jag gör en meditation, resa eller någonting till Oden eller någon. Jag behöver ha mer handlingskraft i mitt liv. Då kanske Tor är bra, va?
Just det. För där, jag tänker, jag är ju då från början satt mig in lite grann jungianska, för jag gick kurser och sånt i det förut. Och för mig var det ju just, om vi pratar krigare, vad den behövde jag mer av. Mm. Den som kämpar för något större och är beredd att försvara sig själv och sina nära. Mm. Och så den kraften gjorde jättestor skillnad för mig, kände. Jag behöver mer fighting spirit. Jag behöver liksom, inte destruktivt, utan bara slåss eller kämpa för det som är rätt. Det är något större. Man kollar oftast krigan som oftast tillber kungen eller drottningen, men oftast en kung. Och då är det symboliserat, det är det större. Mm. Det är också en arketyp, kungen.
Ja, absolut.
Så att det, och där är ju, och kungen säger mer, som jag säger, helhetsperspektiv och strategiskt och där. Utan alltså för mig har gjort stor skillnad så jag kan tänka mig, nu kommer jag provprata lite, vad vi ser här. Om jag nu skulle anamma de nordiska gudarna, om jag tar Thor, men det ser jag ju klockan som krigare. Så, eller Oden som då motsvarande, herregud, det går väldigt mycket i hand med jungianska, märker jag nu. Eller tycker jag. För då har vi Oden som då är motsvarande kungen, den allvetande fadern. Vi har, nu kan inte de gud, men Trixen, Loke. Så jag menar, ibland behöver vi, för Loke gör ju, skapar kaos, men det är också inbjudet till förändring. Mm. Och ibland behöver vi göra det i vårt liv. Bjuda in kaos i mitt liv. Inte destruktivt kaos, men kaos. Mm. Jag vet inte vad jag vill komma med det, men bara hur, för mig har det betytt mycket bara att pröva den här arketypen, behöver jag mer av. Bara reflektera över den, för att agera utifrån dem, jag behöver mer av älska den, eller mer av släppa fram lilla barnet i mig för att få plats och utrymme, bli hörd och sedd.
Mm. Och det som jag ser, känner av, som kan hända i dig då, för det är att först så skapar du en upplevelse, en uppfattning, kallar vi för gestalt, med också en känsla. Och den är inte i en medveten, den är vissmån, du gör det medvetet, men du har en sån, ungefär som om man blundar, så skapar man den här, en bild, en tredimensionell bild. Mm. Så. Och sen så läggs det in ett antal olika karaktärsdrag. Mm. Ja. De blandas samman med dig själv.
Ja.
Som om du tar in nya aspekter utav de här.
Mm.
Och som ger dig möjlighet till att agera på ett annat sätt.
Mm.
När du har tagit in de här nya.
Precis. Tillgång till de resurserna inom sig. Ja. Mm.
Och de kan ibland ske på nu. Medvetet prat, det vill säga, nu ska jag göra så här.
Mm.
Nu väljer jag att göra så här.
Precis.
Och ibland så blir det ett medvetet plan, ett undermedvetet plan.
Mm.
Du har gjort det här och det har gått in i din personliga väv.
Ja.
Och sen så märker du bara av frukten eller konsekvenser av det.
Ja, exakt. Ja.
Och jag tror att processen är på båda nivåer. Alltså det kan vara ibland vara medvetet och sen är det bara undermedvetet.
Mm.
Och båda är väldigt värdefulla.
Ja, ja men precis. För att, jag vet när jag skulle gå in med krigarenergin. För mig, det här var ju, ska vi se, jag tror det var 2018. Eller var 2019. Så då hade jag haft mycket i mitt liv, jag startade projekt som inte avslutades. Så jag hade mycket sådana här saker. Så jag behövde krigarenergin. Känna, nej, okej, nu ska jag kämpa för det som är rätt, det som är högre syfte, inte bara hålla på och hatta hit och dit i någon Hakuna Matata, om vi tar lejonkungareferensen. Mm, mm. Och det var det jag behövde, och det var precis det. Och senast nu i våras märkte jag att krigenergin, jag hade nästan överdrivit den för mycket, för det övergick för mycket prestation istället. Så jag behövde koppla upp mig mer till älskaren och till, ja, men mycket just älskar att kunna bli kär i livet igen.
Mm.
Och vara sann med mig själv. Jag har haft lite för mycket Loki-energi, om jag tar Trickster-energi också för den delen. Så mer så, okej, stabilitet. Jag vet inte vilken arketyp det är, men har liksom, gjort stor skillnad för mig. Bara märka, vad behöver jag mer om nu? Hur ska jag balansera upp mig och mitt liv.
Och det hela behövs för att överhuvudtaget göra det, behövs en medvetenhet.
Ja.
Och modet att stanna upp också.
Mm.
Vad F håller på nu? Ja, det här. Ja, hur mår jag i mig? Vad är jag för tillstånd? Vad är jag? Var ska jag? Mm. Vart är jag på väg? Och i självmedvetenhetens tecken. Och det är väl som jag... Ibland skämtsamt, men också med lite större djup. Du håller ett föremål i din hand.
Mm.
Nu lägger jag ett föremål i Pers hand.
Mm.
Och då säger jag så här: när kan du släppa det föremålet?
Ja, när jag vill.
Vad är steget innan dess?
Ett beslut.
Ja, vad är steget innan dess?
Bli medveten om att jag inte vill ha det i min hand längre.
Vad är steget innan dess?
Märker jag att jag har det i min hand.
Just det.
Ja, just det.
Alltså, och där är min förklaring till vad då, vad fan menar man med medvetenhet?
Ja, just det.
Jag är medveten om, jag vet om, det här har jag.
Mm.
För mycket av våra djupare funderingar, relationer och reaktioner är oftast undermedvetna. Alltså det finns i vår personliga väv där vi har lagrat saker och ibland så reagerar det. Och det kommer ofta fram mycket mer i väldigt nära och intima relationer.
Ja.
För de öppnar liksom upp större delar av vår personliga väv.
Mm.
I det inre arbetet med som, om det så är terapeutiskt eller personlig utveckling, så har vi också den enkla konstellationen av fadern, modern och barnet.
Ja.
Som har speciellt utifrån att vi ska utvecklas och växa och kanske läka trauman, jobbiga händelser från tidigare i vårt liv.
Mm.
Och då är de tre arketyperna bra, och då kan man använda sig exempelvis då. Nu pekar jag på gudastötterna på bordet framför oss här, Oden och Frigg.
Mm.
Den jag inte har är då kanske deras barn, Balder.
Ja, just det.
Ja. Jag har inte en gudastött då, utav Balder, tyvärr. Ja. Men det går väl att ordna. Och då kan man terapeutiskt jobba med det också.
Mm.
Eller andligt religiöst.
Ja.
Så. Och då gör jag inte ens det jätte... Skillnaden mellan det är om det är någon som hjälper dig och leder dig.
Mm.
Och då kanske det är mer terapeutiskt.
Ja, just det.
Är mer religiöst andligt så kanske jag gör det själv.
Mm.
Så. Men det kanske också behövs att ha någon där. Och där kan jag som gode och som sejd eller shamanutövare hjälpa till med det mera. Liksom.
Just det. Ja, vi ska ju komma in på det alldeles snart också, hur man kan kontakta dig. Men innan det, jag är nyfiken här, om du skulle göra analys på Sverige idag, vilken eller vilka arketyper anser du är starka och vilka tror du att vi behöver mer av? Du får prata utifrån Jung eller utifrån det nordiska, det är som du vill.
Oj, viktig, intressant, spännande perspektiv.
Ja.
Inte för att svara direkt så där, men det är också min fundering, för när jag har gått och funderat på inför vårt samtal här nu, så har jag också funderat på att en del skuggsidan på hos arketyper.
Ja,
det är inte så vanligt som kanske pratas om det, men det finns också den aspekten, och kanske det du som var inne på alldeles nyss lite grann, och att hjälten du behövde, nu var det för mycket hjälten.
Ja, krigaren.
Ja, krigaren då. Ja. Ja. Och att krigaren kanske har en icke-lyssnande perspektiv.
Ja, inte så reflekterande, det är väl agerande.
Ja. Medan då i vissa lägen så kanske man behöver ha lyssnande...
Mm.
Reflekterande, funderande och strategen.
Ja, just det.
Jag tror då att det som människor idag behöver är mer är mycket av de här olika. Jag kommer inte på några enda bara arketyper som människor kan behöva. Jag tycker väl att vi behöver mycket mera ut av gemenskap, de inre värderingarna, själsligt liv.
Mm.
Behöver vara mer tillsammans.
Mm.
Göra saker tillsammans, tror jag, mer.
Ja.
Och förstå och inse att vi lever i ett levande kosmos. Mm. En levande värld.
Mm.
Att stenar lever också. Att sol och måne. Och det är inte bara växter och djur som växer och förändras. Mm. Utan att vi lever.
Mm.
Jag tror att...
egentligen naturnära.
Ja.
Ja.
Och där är det en spännande motsägelse. För vi är natur.
Såklart.
Men vi pratar om det på ett sånt sätt som att vara i naturen. Och bara att säga det, att vara i naturen innebär att om jag ska vara i naturen, då, var är jag nu någonstans då?
Är det förutsatt att det inte är det nu?
Ja.
Allt är ju naturligt, även en betongbyggnad är ju naturligt. Ja. Men ute i skogen då? Bland vatten, skog.
Ja, och det är det som insinueras. Och det är det som inte sägs, men det är det som man menar. Ja. Och jag ska ju bort ifrån asfalt och betong.
Ja, exakt.
Ungefär.
Ja.
Ja, där både saker och ting växer, men även förmultnar.
Mm.
För det är ju det som är en stor... Varför behöver man städa på gatorna i en stad? Jo, därför att skräpet som slängs där förmultnar inte på samma sätt.
Ja, just det.
Förutom att det beror på vad det är som slängs.
Ja.
Plast förmultnar på väldigt lång tid, men det gör ju det. Det bryts ner.
Ja.
Det tar väldigt lång tid. Men om du slänger ett äppleskrott på en gata som är i betong eller asfalt, så kommer den att ruttna, men det tar väldigt lång tid jämfört med om du har... I skogen.
Ja, precis. Skogen är.
Ja.
Ja. Men du tror vi behöver mer gemenskap. Och det arketyp vi egentligen älskar den då. Alltså gemenskap av med andra.
Omsorg, lyssnaren.
Omsorg, lyssnande.
Utforskaren med det hela. Jag tycker ju att vi lever också i ett liv på ett levnadssätt, gemene man, där... Eller, jag tycker att vi lever ganska tokigt egentligen.
Okej, okay, ja, berätta mer. Jag tror jag håller med dig, men jag kanske inte har samma perspektiv.
Vi har ju skapat en maskinell värld.
Mm.
Där vi har det väldigt bra, väldigt bekvämt. Och det nordklotet, det norra klotet... lever ofta på bekostnad på det södra. Vi använder mycket resurser på norra halvklotet.
Mm.
Mycket av det som de resurserna kommer ifrån andra delar av världen. Och vi har skapat ett sätt att leva där vi är skuld.
Mm.
Så det är en form av skuldslaveri som leder till att vi måste arbeta.
Ja, just så. Nu tänker du på individnivå här plötsligt.
Ja, ja. Men det är både individ och kollektiv. Ja. För det är både och.
Ja.
Och vi lever i ett utnyttjande av våran miljö.
Mm.
I form av det vi äter. Man ser på andra levande väsen och varelser så som produktionsenheter. Inte som levande som vi har en relation till.
Nej,
och tyvärr så fortsätter man resonemanget. Jag vet inte hur vi ska lösa det.
Nej.
Och jag tror inte att det är en lösning som en person kommer fram till heller.
Utan nej.
Det är ett skifte som behöver ske på ett kollektivt plan.
Ja.
Så. Utifrån mycket av hela världspolitiken just nu så är det utveckling på det kollektiva planet också.
Mm. Oh, ja.
Där några få, oftast män, deras förmåga att ta till sig makt och vilja vara någon, utspela sig och få konsekvenser för miljoner av människor.
Ja. Och det skulle man kunna ha ett eget avsnitt om, bara det. Ja. Men man blir i alla fall inte uttråkad när man kollar världspolitiken nu.
Nej, och jag kan ju tycka ibland att det där kanske är ett spel för gallerierna, så att vi håller oss upptagna med det. Medan andra saker som händer och som vi behöver fokusera på egentligen är viktigare.
Mm.
Men utifrån arketyper, om man ser det, så är härskaren och skuggsidan på härskaren, och några av de ledarna som jag tycker då inte är så bra, jag tänker inte nämna dem vid namn, men som inte är lyssnande och som bara vill ha mer makt.
Ah, ja.
Och säger att min världsbild är den rätta. Och jag tänker inte lyssna på andra.
Nej, så.
Och jag har rätten att ta det bara för att jag har den här makten.
Och egentligen det som kommer till mig då, en arketyp som behövs mer bland vanliga människor, är krigaren. Och jag menar inte att krigaren, någon skuggkrigare som ska vara destruktiv mot andra, det är inte något sånt jag pratar om. Men faktiskt hitta sitt syfte och agera utifrån, det går sin egen väg.
Ja.
Och som inte bara köper in på det. För jag tänker, jag blir ju oroad, det kanske är en annan arketyp här, men jag är egentligen inte expert i arketyper, faktiskt, bara säga det för lyssnarna. Jag är lite insatt, men det är att många köper in på allt vad media säger, beslutsfattare säger, de här ledarna säger, vad nu kan vara, härskarna.
Mm.
Utan att ifrågasätta. Bara för att media har sagt det, eller bara för att det här har sagt det, eller bara för att de flesta säger det. Och mig, det kanske inte bara är krigan då, men då kanske det är något kungaperspektiv, kungen, drottningen också. Jag tror det skulle behövas mer det. Och som du säger, mer gemenskap med älskaren.
Jag tittar på den här utskriften av Ljungstolv och där tror jag vårdgivaren och vismannen.
Ja, ah, vårdgivande. Ja.
Som
skyddar. Men den har vi en skuggsida av.
Ja.
Vi ska skydda folk som inte ens har bett om ett skydd. Och samtidigt som inte... Ja, just det.
Ja, det finns en, och även vårdgivaren, den vårdgivaren som lägger in en identitet i vårdgivare, men det finns ett offerskap med där också.
Mm.
Men vårdgivaren utifrån den väldigt omhändertagande medmänskliga tänkande, så vis personen är också kanske mer utav det som behövs. Men jag tror att mycket av de här olika behöver ha. Och det jag tycker väl är... Det jag inte tittat på så mycket med Jungs arketyper här är just att han... Det lilla jag har tittat efter, så menar jag att det här... De finns i individen. Så. Länkat till kollektivet.
Ja, just
så. Men det utspelar sig så. På individplan.
Ja.
Och jag tror väl också att det är att den världspolitik som pågår nu mellan, jag höll på att säga Europa och Nordamerika, men det stämmer inte, utan det är ju globalt sett. Så kan man också säga så att, men de här olika principerna som pågår är principer som mänsklighetens kollektiv behöver liksom läka ut. Och då behövs de här för att de ska komma fram.
Lite Loke.
Jag
kan få fel. Kaos heter det.
Jag tycker väl det handlar inte bara om... Det handlar väl mer om icke-lyssnande, självupptagenhet, maktfullkomlighet.
Jag är ute och cyklar när jag gissar på en arketyp från nordiska, för jag tänker Loki, trickster och kaos. Så, och förändring.
Ja, men vad är kaos för något då?
Ja, men motsatsen är ordning, det är när saker nästan förblir, och kaos, då rör det på sig, väldigt mycket rörlighet.
Innebär kaos oförutsägbarhet också?
Ja, definitivt. Definitivt. Det har vi mycket av.
Och en viss världsledare beskrivs ofta i media som att det vi vet är att det är han är oförutsägbar.
Ja, just det.
Så. Medan jag inte riktigt alltid håller med om det. Därför att så länge han får uppmärksamhet och så länge han skapar någon form av drama, då är han nöjd. Ja. Det som kanske skulle vara värst för honom är att ingen lyssnade på honom.
Ja.
För då skulle hans inre lilla barn skrika.
Nej, så. Jag tror vi alla förstår vem pratar om, men jag tänker faktiskt pausa lite där. Jag tänker så här, vi har pratat 1 timme och 6 minuter nu. Så jag vill koka ner till vanlig individen nu igen. Bara så här. Om du skulle ge 3 tips till gemene person. Att förutom att gå med i en helning av förbund.
Nej, det gör jag inte.
Nej, men om du skulle ge 3 tips som skulle stärka en kopplat till arketyper.
Tag bäring vem du är. Vad vill du?
Mm.
Vad är du stark? Och vad är du svag på?
Mm.
Och förstärk det du är bra på och förstärk det du är. Och se vad det är du behöver som du är svag på.
Mm.
Och vilken arketyp är det som du då behöver?
Mm. Yes.
Jag kan inte sitta och säga att du behöver den här arketypen utan...
Exakt.
Det är en sån princip. Okay, men,
Så blicka inåt helt enkelt. Klargör, vad vill jag? Vad är jag stark? Vad är jag svag? Vilken arketyp balanserar jag upp med?
Ja. Och fråga någon som känner dig.
Mm.
Vad tycker du att jag behöver bli bättre på?
Ja, just det. Och för den krävs en mod.
Och kanske lite visdom att fråga vem man frågar. Men ibland så är det bra att fråga dem som man inte tror att man ska fråga.
Mm.
Men sen så är det viktiga med svaret. Vad gör jag med svaret?
Ja.
Jag behöver inte lyda svaret.
Ja. Så. Det är feedback.
Ja.
Ja.
Det bara berättar. För det är oftast så att om du säger någonting om mig så berättar det oftast mer om dig än om mig.
Mm.
Såklart.
Ja, just det. Så... Jag vet inte hur många tips det var inbakat där, men jag tror att det var mer än 3 tips, att det är superbra. Ja. Och jag håller med. Jag håller helt med. Om man nu säger, men jag har inte koll på arketyperna. Googla, i sådana fall. Eller så kan du skapa en egen arketyp. Vilka karaktärsdrag behöver jag? Vem behöver jag vara för att skapa det jag vill? Och skapa mer balans eller dynamik i mitt liv. Så ibland behöver man inte göra det krångligt, bara för att det går.
Nej, och det är enkelhet och lätthet. Ja,
ja. Ja, det är värdering för mig också.
Ja. Det är så det här, men våga bejaka det som kommer upp våga bejaka det som kommer upp inombords.
Ja. Och fråga till dig då, Per, tar du emot klienter eller liknande numera?
Ja, vi har ju lite utrymme.
Ja, det är lite utrymme.
Okay. Ja, lite
om man vill få kontakt med dig, antingen ställa fler frågor.
Mm.
Kanske om man vill nyfiken med ditt samfund eller anlita dig eller vad det kan vara. Hur når man dig då?
Jag har en gammal hemsida. Det finns en del matnyttigt och det finns för kontaktuppgifter där då.
Ja, okay.
Skallepär.com.
Skallepär.com.
Ja.
Och Per med E.
Ja.
Mm. Så Skallepär.com. Precis, det nämnde inte jag början, men du benämns faktiskt kretsavkännande dig som Skallepär.
Ja, det har väl under de senaste 10 åren så har det börjat minska lite grann. Ah, sådär.
Ja.
Men det finns kvar och det funkar.
Mm.
Men däremot så inom hedna kretsar och så medeltida livs och vikingalivs kretsar så är Skallepär inte helt ovanligt. Så att,
det har
hänt faktiskt att, jaha, men där är du Skallepär. Ja, men var inte du där och då och då? Och bara, nej. Ja, men då var det någon annan Skallepär.
Fattar.
Ja.
Men bra, så tusen tack Per för det här samtalet.
Tack, det var kul, spännande.
Tycker jag också.
Ja. Jag tycker om inre livet.
Ja.
Det är spännande och ger mer värde.
Mm.
Utforskaren av den personliga väven.
Ja.
Den kollektiva och den personliga väven.
Ja, just det. Mm. Helt enig. Så tusen tack. Och tusen tack till dig som har lyssnat.
Ja. Tack så mycket.
Så vi ses igen om en vecka. Eller hörs igen om en vecka.